ett bibelord. En vers ifrån Gamla testamentet. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta, älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud? Herre, vi ber att ditt ord ska liksom hjälpa oss vidare. Amen. I det här sammanhanget, det här är ju från Mika bok då, så ger Gud sitt folk en rejäl uppsträckning för att de försöker skylla över sina synder, alltså sina misstag och fel de gör med olika typer av handlingar, offerhandlingar. Och Gud säger, jag är inte intresserad utav era offer, utan jag vill se godhet. Det är det som jag är intresserad av. Och jag tycker att Gud, ibland så är Gud, han är lite speciell. Han säger så här, vad begär jag annat än att du gör det som är rätt? Jag vet inte hur du känner, men jag tänker, oj då. Oj, rätt, det är ju inte så enkelt alla gånger. Rätt eller rättvisa, barmhärtig och ödmjukhet. Det är ju inte jätteenkelt det heller, eller vad tycker ni? Utan det är ganska stora ord det här egentligen. Men det är det här som Gud liksom vill se. Inte så mycket de här offerhandlingarna. Rättvisa, barmhärtighet och ödmjukhet. Och barmhärtighet har vi hört mycket om här i gudstjänsten. Det är jättebra. Och det är ett väldigt vackert ord. Man tittar ju lite olika översättningar när man liksom förbereder sig. Och man tittar även i de engelskspråkiga. Och på något sätt så lyckas ju engelskan fånga saker lite vassare, ibland i alla fall. Och det här är alltså från den vedertagen översättningen. Det är inte Amplified Bible eller det är inte Messenger. Utan det är liksom en sån här rekorderlig översättning. Så här står det i den engelska. Act justly. Love mercy. Walk humbly. Visst är det kärnfullt och bra? Act justly. Love mercy. Walk humbly. Och det är det som vi ska tala om idag. Gud längtar efter att vi ska göra det som är rätt. Eller att vi söker efter rättvisa. Att göra rätt. Att alltid göra rätt. Det är inte så enkelt. Jag tycker det är svårt. Och nu pratar vi alltså inte om någon frågesport eller vid högskoleprovet eller sånt där. Utan det här, det handlar om livet. Mina beslut. Mina prioriteringar, alla de här livsvalen som man har. När man också till exempel ställs inför etiska dilemman. Hur ska jag hantera det här? Det är inte så enkelt att veta vad det är som är rätt. Det är inte så enkelt alla gånger heller att stå upp för rättvisa. Det som är sant och det som är riktigt. Det är svårorienterat idag, eller hur? Vi lever i en kultur som sätter ganska mycket press också på den enskilda människan. Vi pratar om att vi ska vara liksom öppna, vi ska vara tillmötesgående. Det ska finnas manöverutrymme för människan, men det är inte alltid man känner det som enskild människa i sin vardagssituation. Hur ska jag hantera den här utmaningen? Ja, jag skulle vilja säga så här, att det är viktigt att vi människor inte blir passiviserade. Eller att vi ställer väldigt höga krav på oss själva. Men samtidigt att vi inser att vi kan verkligen med vår livshållning, med våra beslut, med våra prioriteringar, vara med och göra skillnad i närområdet, i de som finns och lever nära oss i arbetslivet, men liksom även påverka så att säga situationen i vidare i det globala. Och jag tror att det är viktigt att ha en god vilja. Att vilja göra någonting. Att ha ambitionen att göra något bra i det lilla. Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet. En fantastisk vers. Den finns inte med på screenen tyvärr. Finns den goda viljan så är han välkommen med vad han har. Och bedöms inte efter vad han inte har. Och det här är liksom, det här är liksom Guds rike. Vi får komma med de resurser, de förmågor, de talanger vi har. Men med en god vilja att göra någonting gott. Och så då mäts vi inte utifrån vad vi inte har. Utan vi mäts utifrån det vi har och det vi kan komma med och bidra med. Och jag tror faktiskt att vi kan göra skillnad. Man läser i Bibeln om olika människor som fick göra skillnad på sin tid. Och det intressanta är att Bibeln lyfter många gånger fram människor som kanske inte, man kan tycka när man tittar på sammanhangen att ja, men varför tar de den här personen som exempel? Det är ju lite märkligt. Jag menar, om du går i Gamla testamentet, de Gud väljer ut att göra de stora sakerna för honom, det är inte alltid de präktigaste pojkarna, eller hur? Eller präktigaste flickorna heller. Jag behöver inte exemplifiera mer än så. Men vi kan ta en kille, en man i Nya testamentet. Apostlagärningarna 10. Där står det om en romersk officer. Jag menar, vi pratar alltså om en representant, en hög representant för ockupationsmakten på den tiden. Alltså någon som verkligen skulle kännas och upplevas som det här är fel person att ta som exempel. Men vet du, Gud gör det gång efter annan. Så plockar han fram de här oväntade exemplen. Och det står om Cornelius sådär. Han var from, fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och han gav generöst med gåvor till folket. Och han bad alltid till Gud. Och han får vara med om att en ängel kommer till honom. Och ängeln säger så här. Dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Och det här tycker jag är så trösterikt, va? Därför att när du ber, när du ger, så ser Gud det. Och den här Cornelius, han blev ju faktiskt den här personen som fick välkomna Petrus. Och evangeliet fick börja spridas till de som var icke-judar. Så det är en riktig nyckelperson. Och jag tycker det är så bra att det är en romersk soldat som får vara den här som tar evangeliet till hedningarna. Vet du, Gud, han ser längre. Han ser djupare och han agerar på ett annat sätt. Han öppnar upp för människor att de får vara med och göra skillnad. Jag tror aldrig Cornelius hade tänkt det när han bad troget. När han gav troget. Men Gud använde honom. Gud kan använda vem som helst. Till och med en romersk soldat. Bönerna och givandet är viktigt. Jesus undervisar, jag tror det är Bergspredikan, så undervisar han om bön och givande. Han säger så här, när ni ber, säger han. Alltså han förutsätter att vi ska be. Det är viktigt med bön. Det är liksom någonting som är oerhört väsentligt. Och när det gäller mission, eller om vi säger biståndsarbete, så är bön grundläggande. Och PMU har faktiskt ett bönebrev. Som man kan få vara med och ta del av informationen så att man vet vad man ska be om. För det är ganska bra att veta det, eller hur? Det är bra att få tag i vad det är jag ska be om. Och det kanske är så idag. Att Gud kallar dig att bli en bedjare för missionen, för biståndet. Och ett sätt att kunna vara mer effektiv, precis och konkret i sin bön. Det är att ta del av det här bönebrevet. Och du kanske blir överraskad nu, men där ute finns en lapp där du kan skriva på ditt namn och din adress. Så kan du få det här bönebrevet hem. Men du kan också få en lapp utskrivet en intervju med Lasse Bjärvås. Därför att Lasse är ju en bedjare. Han har ju, jobbar ju med pingstbön. Och han berättar om hur viktigt bönen är för missionsarbetet, för biståndsarbetet. Så att du har en utmaning om att bli månadsgivare. Men ännu viktigare faktiskt. För utan bön så funkar ingenting. Så därför, vill du vara med och be för missionen, så skriv gärna på den här lappen. Det är inga förpliktelser i övrigt. Det är inga pengar inblandade. Du får information och du ber. Det är ännu bättre än almanackan. Ska jag säga. Ännu bättre än almanackan. För du kommer bli välsignad när du ber. Jesus säger när ni ber. Och han säger också när ni ger. Han förutsätter att som efterföljare till honom så ger man. Sen så säger han också när ni fastar. Säger han där i sammanhanget. Men det är en annan predikan så den tar vi inte idag. Utan bön och givande. Det hör ihop med att göra det som är rätt. Att också stå upp för det som är rättvisa. Och Gud, han gillar rättvisa. Gamla testamentet brukar ju ifrågasättas ibland. Och man talar om de berättelserna där. Man undrar, har det här hänt och varför, vilken konstig Gud och allt sådär. Men när du läser gamla testamentet så kan du också se att det finns oerhört mycket utav rättvisa. Inte minst om du läser profeterna. Som Mika, som Amos, som Jeremia, som de andra. De talar om rättvisa. Att Gud, han är intresserad utav rättvisa. Han är intresserad utav att människor ska ha samma förutsättningar. Och där kan du och jag få vara med. Det andra nyckelordet, det var mercy. Det var barmhärtighet. Och Emma-Lena, du har ju trimmat hela gänget här att läsa bibelord om barmhärtighet. Och det är jättebra. För barmhärtighet, det är så viktigt. Vad är barmhärtighet för någonting? Jag bara funderar lite grann över det. Och jag är nog inte den bästa liksom att lägga ut det här. Men jag skulle vilja säga lite grann så här. Barmhärtighet, det är medkänsla i handling. Vi berörs när vi hör berättelser om smärta, utsatthet, sjukdom och nöd. När katastrofer inträffar, när krigstillstånd råder, så känner vi med de som har drabbats. Men den här känslan, den här medkänslan, den här empatin som är så grundläggande för en sund psykisk konstitution hos människan, den måste också omsättas i praktisk handling. Det är barmhärtighet. Barmhärtighet är inte bara att tycka synd om. Barmhärtighet, det är att bry sig. Och oftast så kan inte du och jag vara på plats i katastrofområden. Eller i krigszonen. Eller i det här landet. Eller i den regionen som behöver utvecklingsinsatser. Vi kan inte vara där rent fysiskt. Men vi kan vara med och skapa förutsättningar för att människor ska kunna få hjälp. Det är det mission, bistånd, PMU handlar om. Det handlar alltså om att älska barmhärtighet. Love, mercy. Gud, han är, skulle jag vilja säga, barmhärtighetens fader. Alltså, när Jesus kom hit på jorden så kom han ju bland annat för att förklara vem Gud är. Alltså att han med sitt liv skulle gestalta vem Gud är. Och när vi liksom läser om Jesus, när vi får del av hans undervisning, det sätt som han var tillsammans med människor, så får vi en djupare förståelse om vem Gud är. Och gång på gång när Jesus vandrar här på jorden så rördes ju han i sitt innersta. När han såg människorna, de var illa medfarna, så hade han medkänsla med dem. När han mötte individen så drabbades han utav en nöd, han grät. Sån är Gud. Han är barmhärtig. Och han bryr sig. Och han vill göra skillnad. Men vet du, jag tänkte på det att Gud, han är barmhärtig också för den som har klantat till det. Jag tycker det är fantastiskt det här med möjligheternas hus som ni har. Det här sociala arbetet. En fantastiskt initiativ och en fantastisk församling måste det här vara. Som gör, som vill vara med och göra skillnad. Och sån är Gud också. Men vet du, ibland så kan jag vara så här. Men sån är ju inte ni. Men jag kan vara så här ibland. Att man kan liksom tänka, ja, men du har ju klantat till det. Varför ska jag hjälpa dig? Det är ingen, ja, jag förstår, ingen av er får den tanken. Men Gud, han tänker aldrig så. När Petrus hade gjort någonting riktigt i det blå skåpet. Han förnekar Jesus 3 gånger. Så tycker man ju liksom att han skulle kunna Jesus skulle kunna ha tryckt till Petrus ordentligt. Men han gjorde inte det. Han lyfte honom. Och jag vill säga det idag här. Om du har de här tankarna att du har klantat till det så mycket. Så jag är inte värd någon medkänsla. Då är det så att Gud ser dig. Han känner med dig. Han är barmhärtig. Han vill lyfta dig. Han vill befria dig från det som tynger. Och att du ska gå vidare. Och Gud, han vill utmana oss. Att bli lite mera lik honom. Att bli lite mera lik Jesus med det hjärta för den enskilda människan. Därför att Gud är barmhärtig. Och det här tycker jag är så fantastiskt med evangeliet. Det är så fantastiskt med hela det budskap vi har. Att Gud vill verkligen ge nya möjligheter, nya chanser. Det är det barmhärtighet handlar om. Att sträcka sig ut. Barmhärtighet, det trumfar, det övergår de här handlingarna. I Matteus 9 så citerar Jesus ifrån Hosea boken utav profeterna. Och där säger Gud via Hosea: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Offerhandlingar, fromma handlingar. Det kan bli ett spel för galleriet bara. Och visst är det så vi, hos oss människor, att ibland så är vi ganska måna om att det ska se bra ut, eller hur? men Gud ser lite längre. Och han vill att vi ska ta rygg på honom. Och liksom älska barmhärtighet. Och barmhärtighet, alltså medkänsla i praktiken, förståelse. Det är också en väldigt god, det är en god sådd skulle man kunna säga. Jag tror det var Emma-Lena, du citerade Bergspredikan. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Och så är det med barmhärtighet, så är det med godhet, så är det med generositet. Det har en förmåga att gå i retur. När du är positiv, när du är varm, när du är uppmuntrande, när du är med och ger, när du är barmhärtig, har en god attityd mot dina medmänniskor. Vet du, du får tillbaka det. För det funkar på det sättet. Gud har lagt ner det här i tillvaron. Det är så det fungerar. Är du så att livet är tråkigt och jobbigt och trist? Ett bra tips, nu kan jag låta som en töntig coach här liksom. Men alltså, att försöka se det positiva och glädjen och uppmuntra människor som är runt omkring dig. Om du liksom kommer med de där goda grejerna, fantastiskt vilken fin frisyr du har. Eller liksom, ja men vilken outfit, det är ju elegant idag. Eller tack för att du hjälper med det. Liksom just den här positiva hållningen, det förändrar även dig själv. Det är så. Och det gäller också barmhärtighetens område. När vi sträcker oss lite längre, då händer det någonting med oss själva. Ordspråksboken 22:9. Fantastiskt ord. Det läste jag vid flera tillfällen när jag jobbade inom second hand. Som jag har gjort nu ett par 3 år. Nu är jag statsanställd, så nu har jag jättebra. Men i Ordspråksboken 22:9 så står det så här. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Det här ordet talar om en hjärteinställning. Unna. Ett kanske lite gammeldags ord, men det funkar. Alltså, man vill verkligen att andra ska ha det bra. Och så delar man med sig. Då blir man välsignad. Sista ordet. Ödmjukhet. Vandra i ödmjukhet med din Gud. Livet liknas ju ofta vid en vandring. Vi är på väg framåt. Vi är på väg mot ett mål. Ödmjukhet då? Ja, ödmjukhet ska jag säga. Det är inte, ödmjukhet är inte undfallenhet. Alltså att man backar undan och ber om ursäkt för att man överhuvudtaget existerar. Det är inte ödmjukhet, det är fel. Utan ödmjukhet, det handlar om att vara väldigt tacksam för allt det man har. Det man har blivit välsignad med. Och en insikt om att jag har trots allt lite gåvor och talanger som jag så att säga kan använda mig utav. Jag kan inte spela som du gör. Jag kanske kunde ha gjort om jag hade disciplinerat mig och försökt lära mig, men det har jag aldrig gjort. För att jag tror jag har en liten släng av någonting sådär, och lite svårt att sitta still. Men om jag bara tittar på vad alla andra har för förmåga och glömmer bort att utveckla det som Gud har gett mig, då blir det då hamnar man fel. Och ödmjukhet, det är att vara glad för att andra har olika talanger och gåvor och möjligheter. Och så får jag hitta mina egna och utveckla dem. Det är ödmjukhet för mig. Ödmjukhet för mig, det är också att ge utrymme till andra människor. Man kan hamna i situationer i livet. Man kan få en position i sammanhanget så att man blir rädd om sin position. Men vet du, ödmjukhet, det är liksom att uppmuntra andra att komma. Du ska blomma. Du ska få utvecklas. Och ge den stöttningen som man kan ge till sina medmänniskor. För det behöver vi allesammans. Skapa utrymme för det. Och jag tror att faktiskt, om man säger så här, frikyrkan är helt okej på det. För fortfarande är det på det viset, har jag förstått. Att exempelvis på de här musikskolorna, musikutbildningarna som finns runt om på olika platser i Sverige, så är alltid frikyrkan överrepresenterad. Och vad handlar det om? Jo, jag tror att man får chansen att vara med och lira och göra någonting. Och på samma sätt så frikyrkofolk, åtminstone historiskt sett, har liksom många gånger fått träna sig på att göra någonting inför andra människor. Ni vet ju att för väldigt många människor så är den största skräcken i livet det att tala inför andra människor. Det är värre än att dö liksom, att få stå upp. Men i kyrkan så blir det ju gärna så. Jag tänkte på grabben som läste bibelordet här. Vi vet aldrig vad det händer med honom bara för att han fick göra det den här gången. Han kanske gör det några fler gånger. Men så händer det någonting. Så wow. Det är just det här med ödmjukhet. Att ge människor utrymme. Det är att vandra livet ödmjukt. Och sen komma ihåg allt det goda jag har fått ifrån Gud. Och inse att allt är inte det att jag är så fruktansvärt duktig och disciplinerad. Utan det är bara nåd ifrån Gud, eller hur? Visst, vi kan påverka våra liv. Men Gud ger oss så mycket. Ödmjukhet är alltså inte undfallenhet. Utan det är att vara tacksam för det man har och så vidare. Men också att stå upp för rättvisa och sanning. Och det som är rätt och rent. Och det kombinerat med nåd. Sanning och nåd, tycker jag, det måste alltid kombineras. Och det är att vandra tillsammans med Gud. Man vandrar inte ensam, utan man vandrar tillsammans med Gud. Och när det gäller den svenska biståndspolitiken som håller på att omarbetas nu. Nu tror jag att det finns goda förutsättningar för att svensk pingströrelse ska fortsätta att vara en stark aktör på det området. Jag vill tro att det ska kunna bli på det sättet. Men vad jag skulle vilja säga är att vandra ödmjukhet, det är att inse att jag har något råd att dela med mig. Vi som nation, som folk, vi har råd att dela med oss, eller hur? Vi har råd att ge utrymme för fler att komma, att utvecklas och blomstra. Det är att vandra i ödmjukhet med Gud. Och göra det med tacksamhet och glädje. Så mina kära vänner. Kodorden idag. Eller nyckelorden idag. Rättvisa. Barmhärtighet. Ödmjukhet. En sån god riktlinje för livet. Att leva generöst. Att leva så att andra människor får möjligheter att utvecklas och blomstra. Det är vad Gud kallar oss till. För det är det som är det viktiga för honom. Inte att vi gör de här religiösa ritualerna. Det är han inte så intresserad utav. Man skulle kunna säga att han är inte så intresserad av att vi går på gudstjänst. Ja, men jag tror faktiskt att han är det. Därför att en dag är för Herren. Men just det här viktiga. Att söka det rätta. Stå upp för rättvisan. Var beklädd med barmhärtighet. Alltså en medkänsla som sträcker sig lite längre. Och som blir praktisk handling. Och att komma ihåg att jag vandrar tillsammans med Gud. I ödmjukhet. Jag behöver honom. Jag grejar inte det här av mig själv. Det är lärdomen från idag. Får jag be tillsammans med er till sist. Herre, tack för att du söker efter de här, ska vi säga, kvaliteterna. Och jag ber, Herre, för oss allesammans. Att vi ska kunna hålla fast vid det. Och du vet att de flesta av oss kommer till korta ibland. På de här olika områdena. Herre, hjälp oss att vara barmhärtiga på rätt sätt. Inte bara känslomässiga utan agerande, Herre. Hjälp oss att komma ihåg vilka vi är och vem du är, Gud. Och Herre, ge oss mod och nåd att söka det som är rätt, riktigt och rent. Och att vi står upp för rättvisa. Även i de större perspektiven. Amen.